Välkommen till Tiderna nu, ett radioprogram i radiokanalen Av egen kraft. Vi är programledarna Alicia och Rolf Medina. Vi är från företaget Future of Organizing som finns i Malmö, den vackra staden i södra Sverige. Vi hälsar alla välkomna till alla våra lyssnare. Vi ser någon torsdag i morgonen och det här är väl program nummer 14. Ja. Vi kommer att prata om väldigt olika saker idag och det här kommer bli jättespännande. För jag måste erkänna att vissa av de här sakerna vet jag väldigt lite om själv, så jag ser väldigt mycket fram emot detta. Vi själva har ju tagit fram en modell som vi kallar för DP-modellen, där DP står för Distributed Power. Och den är baserad på ett forskningsprojekt som vi bedrev ett antal år plus en lång, lång erfarenhet också. Men mynnade ut i boken Till tillit och transparens, där vi också ser på organisering från ett systemiskt perspektiv. Vill man ha mer material om DP-modellen och annat runt hur vi ser på organisering framåt i tiden, så kan man gå in på vår hemsida www.fosweden.se. Och Fosweden står för Future Organizing Sweden. Vem är våra gäster idag då?
Precis som i tidigare program då, så har vi haft ett huvudtema, våra gäster har pratat med kring ett tema. Men i och med att vi jobbar i det systemiska så kommer det inte bara att handla om ett tema, utan man kommer att beröra väldigt många olika områden. Vi kommer att beröra saker som har att göra då med ledarskap, med innovation, med att bygga innovativa kulturer, att mycket, mycket mer än bara vårt huvudtema då, när vi kommer att vilja fokusera då i den regenerativa. Och idag har vi två gäster.
Ja, det är Tobias Agnesson och Maria Wahlberg. Tagesson, förlåt Tobias. Jag ber hemskt mycket ursäkt. De kommer från Transponder, en organisation.
Så välkomna.
Tack.
Tack.
Och vi ska börja med att berätta vilka ni är då. Vi börjar med dig Maria. Vem är Maria?
Vem är Maria? Det är många olika vägar man kan ta fram till det. Men jag tänker i det här sammanhanget så kan jag berätta och lite om min bakgrund. Jag har jobbat i en kontext där det har varit en väldig blandning av områden som har kommit samman. Jag har jobbat mycket med artister och i ett fält som består, populärkultur är någon slags gemensam nämnare, men det här är ju liksom en hybrid av media, kultur, teknikutveckling, såklart ekonomi, och det kommer in politik och sådär också. Men det har ofta handlat om ett sätt att ha en slags konstnärlig vision kopplad till en ekologi eller ett särskilt fält där man har haft en tydlig vision men behövt hitta sätt att finansiera den här visionen och de här idéerna på. Och den som kanske är mest välkänd av de jag har jobbat med är Robin. Vi har jobbat tillsammans i 10 år och då har det både varit i Sverige och internationellt. Och det här innebär att jag har gjort ganska mycket så här samarbeten, ibland med stora globala företag och ibland betydligt mindre, men har liksom varit tvungen. Jag har jobbat syftesdrivet men på ett lite annorlunda sätt. Men sen samtidigt så har det varit väldigt olika sammanhang där man har mött många olika intressenter och försökt foga samman och hitta ett sätt som funkar för alla. Och sen, jag har varit verksam liksom i det fältet. Jag är dansare från början, så jag har jobbat också med koreografi och dans. Och det är någonting som jag har med mig in i transponder nu, i och med att det finns lite olika verktyg att jobba för systemisk förståelse, där man bland annat kan använda kroppen. Nu är jag liksom ute och touchar massa olika områden, men liksom den delen som har varit mot kommunikation och media och det jag brukar kalla för hyperverklighet, lifestyle-varumärken, det är liksom det som jag kommer från. Men sen så hamnade jag i ett läge där jag var tvungen att börja titta på hur jag jobbade, för att jag mådde inte så bra i det. Och i och med att allt vi har gjort har varit fokuserat liksom på att vara kreativ då, så var jag tvungen att börja titta på liksom vilka strukturer och vilka praktiker har vi egentligen som stärker det här liksom kreativa rummet. Och mer fokus på processerna mellan människor istället för liksom vilken konstnär som har vilka verktyg och talang. Ja, men så det, vi kommer ju komma in på massa olika områden, men det är lite av min bakgrund i alla fall.
Tack Maria. Och du Tobias, vem är Tobias?
Ja, jag är nästan som Maria. Vem är jag idag, höll jag på att säga. Men om jag ska börja med vad jag är just nu, så jobbar jag som organisationskonsult och ledarskapsutbildare, jobbar med coachning och jobbar med processledning på olika sätt. Jag har en gestaltutbildning, så jag är gestaltpraktiker i organisationen, så har ett gestaltiskt förhållningssätt och jag jobbar med organisation. Så där är jag idag. Men det som har lett mig dit är väl många saker, men jag tänker att min röda tråd har väl egentligen varit människor och lärande. På olika sätt, relationer, människor och lärande. För att jag i grunden är gymnasielärare i historia bland annat, och jobbade många år som gymnasielärare. Och sen så blev jag skolledare och kom in på, snöade in rejält på organisation och grupper och gruppprocesser och hur man skapar en organisation som bäst uppfyller sitt syfte, när jag var med och byggde upp en gymnasieskola på Folkuniversitetet. Och sen dess så har jag organisation, grupper och gruppprocesser. Och framförallt skulle jag säga att min drivkraft har varit att hur kan människor bli sitt bästa där de är i den organisationen eller den gruppen, och hur stödjer man det? Så att det skulle jag säga är det som har faktiskt på olika sätt i olika saker jag har gjort drivit mig framåt och där jag är idag. Och väldigt olika bakgrund från Maria då, som ni förstår. Vi jobbar ihop och kommer från diametralt skilda håll och har landat på ungefär samma punkt, kan man väl säga.
Det som är otroligt spännande då att lyssna när man lyssnar på det då, att se då hon med helt olika bakgrund har ni hittat varandra och jobbat tillsammans. Och jag vill ju också väldigt nyfiken, hur hamnar ni två i TIL? Med TIL och vilja verka för att sprida de där budskap och tankarna kring TIL.
Ja, hur möttes det liksom i från era olika bakgrunder?
Mm. Men ska jag börja hoppa in på det då?
Ja, men gör det.
Ja, men jag ska säga, det är ju lite så här, både min pappa och min farmor var ju lärare, så att jag är ju ändå så här, när Tobias var lärare då var jag så här, jag kan lita på den här personen, så att jag har absolut en så här. Det har varit ett viktigt yrke för mig och ett yrke som jag har otroligt mycket respekt för. Ja, men TIL då? Ja, men för mig så var det i samband med att jag märkte att det här sättet att jobba som man gör i, alltså när jag säger alla sammanhang kan ju vara kreativa, men när jag pratar om musikvideoinspelningar eller en världsturné kanske. När man jobbar i så här projektanställning, det är högt i tak på många sätt, men folk blir liksom utbrända. Det är inte ett hållbart sätt att jobba. Och det här, sen har vi hela gigekonomin som liksom har exploderat under de senaste 15 åren kanske. Det blev egentligen, om man ska prata om att om man vill använda en term som nyliberalism eller ett sätt där så här, ekonomin kryper ända ner i alla delar av våra liv. Det hänger ihop med hållbarhet och hur man ska jobba, och den här liksom balansgången mellan att vara en fri agent på marknaden och jobba kreativt med en massa frihet versus att liksom inte ha någon trygghet och att vara tvungen att leverera på en väldigt hög nivå som hela tiden höjs. Det gör ju att vi har liksom en ekonomi idag med, alltså man kan ju, idag finns det så här influencers, så det finns otroligt mycket som har hamnat mellan stolarna och folk mår inte så bra. Och i samband med det här hade jag liksom börjat titta, så jag funderade så himla mycket runt individ och kollektiv, så här, alltså hur möts de här sakerna. Och i samband med det så var jag tror att det var min kompis Kristoffer Gradin Fransén, som är psykolog och organisationspsykolog, som tipsade om Fredrik Laloux. Och då tittade jag på en dragning som han höll och blev så här, bara, men gud, det här är någonting, det känns när jag tittar på det här. Det här låter helt rimligt, jag förstår liksom vad han pratar om. Men då hade jag inte riktigt perfekta sammanhang och applicera det på. För att just för att jag var, när man är så här projekt, man lär sig jättemycket och jobbar otroligt mycket projekt, men det är också väldigt liksom ombytligt att man kommer in och går ut, och man kan inte bygga upp så här, liksom, hållbara strukturer, även om Robin har jobbat länge med, och vi har ju vissa strukturer där som sitter som är ganska liksom organiska, men mycket av det handlar ju om att hon är en otroligt inlyssnande och extremt bra på samarbete och en relationellt medveten person. Så hon har ju lyckats skapa någonting runt omkring sig som har varit, som är kanske mer hållbart än många andra sammanhang som jag har varit i. Men jag kände liksom, jag hade hållit på med en del communitybyggande, vilket är liksom vanligt i kultursfären och även, jag skulle säga, popkultur. Och kände liksom att det var så många människor som hade fina värderingar, men det var otroligt svårt att ändå få till det. Och då är det någonting som inte liksom funkar. Och samtidigt så hade jag hållit på med en egen resa runt att lära mig mer om mig själv, om hur jag lyssnar och hur jag samarbetar med andra. Och sen har jag alltid varit så här intresserad. Alltså när man, jag kommer ju lite från, jag har också läst massa sociologi men även ekonomi, men man tittar på hur pengar rör sig och hur kultur, liksom folks engagemang rör sig. Alltså, det finns en medvetenhet om ett systemtänkande i det, även om jag kanske inte hade vokabuläret, så har det varit det naturliga sättet att förhålla sig liksom, till saker. Så att börja få ett mer tydligt ramverk runt många av de sakerna jag hade tänkt var väldigt skönt. Men det som så här tickade boxen ordentligt för mig var egentligen när jag läste YouLab, som finns på MIT, som Otto Scharmer och Peter Senge, som är så här organisationskonsult, också en koreograf som heter Arowana Hayashi. De har varit med och liksom tagit fram den här kursen. Och det var liksom, den gav mig praktik och den fick mig också gifta ihop alla mina egna erfarenheter som dansare och som van att använda kroppen, men ändå liksom, jag är från Uppsala, det är så här, jag har allt, det finns liksom en intellektuell nivå och en akademi att förhålla sig till som jag alltid har gjort, även om praktiken har kommit före kanske för mig. Så det var ju liksom, och då hade jag redan sett det här med team, men liksom när jag gjorde YouLab, då blev det ännu så här, men gud, det här måste implementeras på alla områden i hela samhället, kände jag, och bara så här, okej, hur kan jag göra det? Och sen på den vägen så satt väl jag och pratade med varm om det här, så har jag och Tobias en gemensam kompis, Karin, som sa till Tobias att så här, du måste träffa min kompis Maria, hon snackar typ om samma saker som du. Och så träffades vi. Tobias?
Jag hade väl en liknande upplevelse kan man väl säga, men från något helt annat håll. Jag hade gick min gestaltorganisationsutbildning, då var, där låg en del av kurslitteraturen. Och för mig när jag läste den så var det som att min syn på det där jag nämnde tidigare, att ja, men jag vill på något sätt att man ska kunna bli så bra man kan bli i den situation man är och samtidigt liksom jobba mot det syfte som organisationen har. Samtidigt som jag kombinerar med ett gestaltiskt förhållningssätt, alltså prata om relation och prata om kontakt och dialog och att sätta människan i centrum. Så att det var den slags organisation som jag läste om, eller Lalo beskrev, de där som han hade stött på, de här 14 eller 12 eller vad han beskriver. Så det var verkligen som att få någon slags, ja men så där kan man också göra, för det var så nytt för mig, för att jag har jobbat i offentlig sektor, jobbat i skolan, som jag skulle säga väldigt långt ifrån till tänk kring organisation. Och så då träffade jag Maria och vi började prata, och som ni hör så har vi inte slutat prata sedan dess. Vi har mycket som vi har pratat igenom de senaste, det blir 2 åren snart. Men så nu när vi pratar transponder, vårt företag som vi har startat tillsammans, så är ju vårt mål att bygga transponder som ett till företag. Och ja, greppet till är också svårt. Hur benämner vi det? Vet jag att ni skriver också med er bok. Liksom, vad kallar vi det här? En färg kan vara problematiskt. Vill man säga människocentrerade organisationer eller syftesdrivna organisationer? Eller, ja, jag vet inte, så vi kämpar lite också med det där. Men det är vårt mål, och för mig personligen är det också att bygga en arbetsplats där jag vill vara och där jag känner att jag kan bli mitt bästa, samtidigt som vi stödjer andra med, på olika sätt, med organisationsstöd och ja, ledarskapsstöd och allt det bara kan vara tänkt att vi ska göra.
Intressant du säger just om skolan, att den är så långt ifrån tid man kan vara, för egentligen är det en miljö som skulle vara naturlig för självorganisering. Och det sättet att driva det syftet drivs. Så det är lite tråkigt att den världen har hamnat då lite snett.
Jag kunde inte hålla med mer, kan jag säga.
Tänker man till exempel på sociokrasi egentligen då, grundare så också i skolvärlden eller där den föddes. Och det finns idag då väldigt många skolor då i både i Holland men även i USA då, som verkligen drivs egentligen de sociokratiska principer då som ja, ligger ungefär på samma nivå som till då, när man pratar om till. Otroligt spännande att lyssna på är då på vilket sätt då hamnar ni där. Och det ser jag att från alla de människor som jag har intervjuat under tiden som vi håller på att forska, så är det så att är berättelser är ungefär detsamma. Man har redan haft sådana tankar innan och funderat att det är någonting i det sättet vi gör saker som inte funkar. Man ser att kanske människor inte mår så bra eller någonting där som händer som inte är bra, eller en typ en dissonans mellan hur man tycker att saker och ting borde vara och hur de är. Och för många blir det just den där Lalux bok om Reinventing Organization, den där wow. Den här är vad vi behöver ha, precis som Maria sa. Men också precis som Maria sa att det är svårt att förstå, bara för när man läser det så tänker man att men det är så självklart, det är någon typ av common sense i det hela. Men hur ska vi kunna använda detta? Hur ska jag börja imorgon min dag klockan 8 eller vilken tid nu jag börjar jobba? Använda den där. Och det går lite grann för att kunna fylla det där gapet, att kunna vara lite mer konkret också kring vad är till, vad ska man börja, så är, som vi hade den forskningen som vi gjorde och som pågick i 3 år, och att försöka hitta vad är det egentligen, vad finns det där ute och hur kan man lära sig av de goda exempel. Så det är där vi har den här 12 olika områden som man säger att de kommer att vara annorlunda för varje organisation, och sen då skiljer sig då från stunden till stunden, för de är väldigt beroende av tiden och kontexten man är just nu. Jag vet att ni jobbar och ni funderar väldigt mycket på den systemiska hållbarheten. Vad lägger ni i den termen? Vad är för er då systemisk hållbarhet?
Men jag kan ju hoppa in lite där. Alltså jag tycker en sak som var så här slående, När jag läste Lalo, kom boken ut 13 eller 14?
14.
Mm. 14, ja. Men jag tror att jag läste den 15 kanske. Och då var, alltså, på något sätt så har ju pandemin tydliggjort en massa saker, bland annat det systemiska perspektivet, att vi liksom vi hänger ihop, alla kan bli smittade och så vidare. Vi är en del av ett ekosystem, och som jag ser det så här, det finns några som vi jobbar med som håller på med regenerativ sanitet. Och när jag säger regenerativ, så jag brukar lättast, eller om jag försöker förklara det ordet, så brukar jag säga att det liksom är både hållbar och innovativ. Det är inte ett plus minus noll, utan det är att faktiskt göra någonting, ta vara på någonting och göra ett plus av det. Och den detaljen är extremt viktig för mig som kommer från ett så här, ett kreativt håll. För att när jag, alltså bara ordet hållbarhet har varit så här en liten stoppskylt för mig, för att det blir liksom plus minus noll, och det bara sänker min energi. Och det som jag tycker mig se nu, det är ju att det finns företag där det kommer samman väldigt mycket olika intressenter som faktiskt, tack vare att de kommer samman och lyckas liksom samarbeta, så finns det lösningar som är systemiska. Som, och då pratar jag liksom inte om så här Amazon som disrupts the system och nyttjar någonting som den amerikanska staten liksom har varit med och skattebetalarna har byggt upp. Utan jag pratar om en större medvetenhet för helhetstänket. Och att man, alltså det här som finns i Lalos bok också, när man pratar om liksom, vilka är de som är stakeholders i det här. Jag tycker typ att det har blivit tydligare, och bland annat de här som jobbar med regenerativ sanitet i början av processen och sådär, men de vet ju redan nu om att de kommer ha så olika stakeholders i sin verksamhet. Det är liksom ju, de har ju den här ekologiska medvetenheten redan från början, och förståelsen för att man måste jobba på det sättet inifrån och ut blir ju tydligare. Men jag skulle säga, min dröm skulle ju vara att alla som håller på med en miljö liksom orienterad verksamhet, där man är medveten om att det man gör är inte den enda lösningen för klimatkrisen, utan man är en del i ett lösningspaket där man behöver samarbeta med kanske andra startups och andra olika instanser. Att den gruppen möter liksom folk som jobbar relationellt och med TIL, och alltså det finns ju massa, man kan liksom gestalt ha ju massa i bakgrunden, eller inte bakgrunden, förlåt, men liksom ha i grunden, att man kommer samman och ta tag i de här otroligt stora utmaningarna som vi står inför. Det lägger jag i ordet liksom en regenerativ lösning för framtiden.
Och lägger du begreppet innovation då, för att vara innovation?
Ja, precis. Det är också en otroligt viktig fråga. Men när jag pratar om det utifrån liksom kreativitetsperspektiv, så brukar jag ju prata om att två saker som man inte tror passar ihop möts, och det händer någonting nytt. Men jag menar, det har ju varit så mycket snack om innovation som någonting som så här disrupts the industry, men inte liksom tar det här helhetsperspektivet och faktiskt ansvaret, som har varit otroligt problematiskt de senaste 10 åren liksom. Och vi som är i Sverige där man så här tech under, alltså, att inte ta det perspektivet är ju förödande, för man kan ju inte bara krascha en bransch liksom, även om den kanske behövs kraschas på sätt och vis. Ja, nu Tobias, jag kan ju sväva ut väldigt mycket. Vill du kliva in och dra ner dig igen?
Jag tänker, du ställer frågan Lisa, om vad är systemiskt när vi pratar och det vi gör. Alltså jag tänker att om vi ska kunna liksom hantera och möta alla de här utmaningar som vi står inför, om vi pratar liksom klimat och ekologi, vi pratar att människor inte blir sedda och deras kompetens används tillräckligt. Vi pratar intersektionalitet och perspektivtäthet och alla sådana här begrepp. Så tänker jag att det systemiska är helt nödvändigt. Alltså vi måste sluta och titta på, ja, som LLO beskriver också, med orangea organisationer med den mekanistiska synen på både människor och på organisation. Att det går inte att lösa de sakerna vi vill lösa genom att vara så enögda och jobba i de här stuprören. Så att systemiskt och ett helhetssyn, jag tänker jag, är helt nödvändigt och att det behöver vara mer komplext. Och det tänker jag liksom att om man bygger en organisation där de längst ut i organisationen så att säga är de som möter problem och löser dem där de är. Det blir ju ett systemiskt levande organismtänk. Och det tänker jag är, vi måste, jag tänker det finns en angelägenhet i det, och därför jag också jobbar med det. Det är faktiskt nu som det här händer och vi måste lösa saker. Som sagt, miljön till exempel, ekologin, det går inte upp. Och om inte organisationer idag klarar av, och företag, och om vi pratar det offentliga också, klarar inte av att möta det, då behöver vi göra på något annat sätt. Och det tänker jag är ett systemiskt perspektiv, ett helhetsperspektiv. För att förstå hela bilden.
Och ekologin som en stakeholder. Liksom. Mm. Det går ju inte att hoppa den. Den är ju en stakeholder. Liksom.
Mm. Ekologi är viktigt. Och vi var också då i vår forskning och vår bok då skriver väldigt mycket också om den där, i det systemiska också, att ta hänsyn till kapitalet. Var kommer kapitalet ifrån? Med vem vi gör affärer? Mm. Från vilka vi köper våra råvaror. Och helheten också när det gäller det. Och nu i samband med kriget i Ukraina så visar det sig också hur viktigt det systemiska. Det är möjligt att det finns alla dessa oligarker överallt i Europa, men som har en enorm makt. Hur kom det till den där? Det kanske har kommit till med en systemisk tänkande. Mm. Det enda som har styrt att man har gjort sådana saker är att man har tänkt lite grann på det som Maria sa i början, den där nyliberalismen, ekonomin är det som styr det mesta. Varför har vi fortfarande den här aluminiumfabriken i Sverige, trots att vi vet att det som kommer utifrån det är också någonting som genererar finanser till att kunna fortsätta finansiera ett fruktansvärt krig. Mm. Att för oss är det verkligen det systemiska, man ska aldrig glömma den där delen. Men man gör affärer, var kommer pengarna ifrån? Var kommer råvarorna ifrån? Och så vidare, och se på helheten där. Och beroende också, vi har satt oss också i ett beroende när det gäller energi och allt det som vi har idag, för att man inte har tänkt på helheten. Och det är nästan lite komiskt tycker jag, för att även många av de länder som verkligen står så långt framåt när det gäller rena ekologiska lösningar ser man idag då vilken beroende man har. Då har man inte tänkt systemiskt då. Sen tänker jag göra en liten parentes och gå tillbaka till den här när man pratar om den regenerativa synsätt eller sanitet då, som ni säger. En av de organisationer som jag har studerat är Holma folkhögskola. Och där ser vi det, för de jobbar med permakulturen och det är självt tydligt det med det, för att man ska ha någonting som ger ett plus. Det handlar inte att det går ifrån minus till att hamna på noll då, som är väldigt mycket den cirkulära, utan vi ser det. Men om man ska tänka på organisationer då, där blir det tydligt då som sagt, för att mycket den regenerativa kommer egentligen från jordbruket, från natur, från när det är det normala. Men om vi tänker då på vilket företag som helst, hur ska man jobba med den regenerativa? Hur ska våra offentliga, till exempel Försäkringskassan, jobba med den regenerativa? Eller hur ska en bank jobba med den regenerativa? Vad tycker ni där?
Jag tänkte bara på en sak nu när du pratade som poppade upp först. Jag ska svara på din fråga, eller tror jag, se var vi hamnar. Men alltså, det finns ju en dimension nu av att de problemen som vi har, som mycket kommer ur ett maskinellt tänkande runt just ekologin. Vi behöver ställa om ställa om snabbt. Så det räcker ju inte. Det finns ju så otroligt mycket fantastiska lokala initiativ, och det är liksom det som har funnits sedan 70-talet. Det finns ju massa bra saker. Men vi behöver ställa om snabbare än så, och då behöver vi liksom använda det digitala verktyget på bästa möjliga sätt. Och där har vi otroliga möjligheter nu med liksom Internet of Things och alla de aspekterna som är på väg att utvecklas. Och den delen, att koppla samman den med det här PERMA, det är liksom, vi måste ju göra det här nu, för att vi kommer inte klara av att ställa om tillräckligt snabbt är väl ändå ordet, om vi inte använder alla verktyg på bästa sätt. Så att jag bara kommer tillbaka, för nu vet jag inte vem som lyssnar, men jag kommer inte alls från ett liksom eko, liksom det här självhushållning, perma, alltså det är liksom, jag är så här hängt på klubbar de hela min liksom 20 och 30 och varit storstäder och flygit liksom. Jag har inte alls, även om jag absolut så här, har familj från Kalix och Tornedalen där det är helt annan. Min mamma kommer från en liten bondgård, så det finns ju någonstans. Men jag tänker så här, utmaningen nu när vi pratar om TIL, så är det ändå närhet till liksom agila processer, och jag vet att ni har, jag vet lite om Alicias bakgrund och sådär, men att gifta samman de här två är så otroligt adekvat, alltså viktigt, och någonting som vi behöver göra. Och det innebär ju också att människor som pratar olika språk behöver komma samman, liksom tech och jordbruk, och det händer ju såklart, men med oss i organisation och de som håller på med relationer och kan sociologi. Ja.
Jag tänker bara fylla på, Maria. Jag tänker att det är inte bara att märka ord, att inte prata om hållbarhet. För att jag tänker att något är hållbart, det är inte samma sak som att det är regenerativt. Jag tycker det hänger ihop med det systemiska och också det här liksom levande organismtänket istället för det maskinella. Att prata om att faktiskt saker och ting kan vara regenerativa. Och tänk att man kan prata om liksom regenerativa mänskliga organisationer som inte bara är hållbart och på något sätt fixar till, putsar på det nuvarande. På något sätt så tycker jag ofta att hållbarhet känns som att det är det man pratar om. Vi putsar lite grann så att det ska funka i nuet, i det som är. Att det regenerativa är mer än vad som ordet säger, att skapa någonting nytt fast att det är cykliskt och systemiskt på något sätt.
Och gammalt. Alltså det är ju gammal kunskap också.
Ja,
det är ju
liksom,
det där mötet. Mm. Det är massa som har gjorts som är bra. Som antibiotika. Nej, men liksom, och jag tänker för mig, det så här, eftersom jag, om man då använder den här färgskalan, pratar om orange och gröna organisationer och sådär, så har jag rört mig väldigt mycket i gröna sammanhang. Och det är ganska spännande ibland när jag och Tobias pratar också, för att det har varit ett aldrig sinande område att prata om, för att det finns mycket som, om man ser samhället stort, som att vi fortfarande har ett maskinellt tänk liksom, och så har det här lite mer familjeorienterat och framförallt alla, alltså feminism och antirasism och alla ismer som har dekonstruerat modernismen, om man säger, eller det här maskinella tänkandet, har ju kommit in och funnits där av en anledning. Och i vissa sammanhang så har det blivit en lite dogma, liksom, att det har blivit fasta strukturer runt hur man ska göra saker, och då har det blivit stelbent istället på ett annat sätt. Och då när det här mer rörliga, självorganiserande sättet runt en delat perspektiv på saker kommer in, så kan det ju liksom hända otroliga saker. Och jag tänker att Sverige har så otroliga förutsättningar på att faktiskt göra något bra. Men istället för att hålla på och liksom kriga mellan maskinellt synsätt och grönt synsätt, att hitta till det här självorganisering, helhetstänkande. Vi har ju otrolig potential, men fokus ligger fortfarande lite i att så här, hålla på och fightas internt på något sätt. Jag vet inte varför jag kom in på det. Men, ja.
Om man hoppar tillbaka till den här regenerativa organisationen, har ni ett exempel på en regenerativ organisation som jag sett, liksom, som man kan konkretisera lite grann?
Ja, men jag skulle ju säga att det är samma praktiker som TEAL. Men varför jag gillar att använda ordet, det är liksom när jag kopplar det samman med en verksamhet som faktiskt har en liksom lösning. Ja, men det skulle väl gå att göra det på Burtsorg också. Men som i det här fallet med de som jobbar med sanitet, så handlar det ju om att de faktiskt, liksom, kiss och bajs ska inte ut i vattnet, utan det ska ner i jorden. Alltså det finns ett
kretslopp där. Till ekosystemet.
Ja, men precis. Alltså deras lösning, deras verksamhet, eller till exempel biomimicry, om man jobbar med den typen av design, och där hela allting är cirkulärt och har de processerna på plats, då behöver man också ha en praktik i organisationen som är det. Och då blir det liksom, ibland har det varit lättare från de som kommer från ekohållet att prata om en regenerativ organisation än att prata om en TEAL-organisation, för att de har redan ett tänk runt det, kan man säga.
Vi har jobbat i många år med det cirkulära systemen, och vi har kommit ganska långt. Så många organisationer jobbar mycket med cirkulär, och det genererar ju noll. Vi pratar om det, att ta nästa steg.
Precis.
Jag tänker nu att prata om, du sa Birdsorg till exempel, det holländska TEAL-företaget. Jag kan också tänka mig att man pratar liksom regenerativt i rent liksom den mänskliga aspekten av det. Så att det behöver inte bara... Jag har ingen som helst naturvetenskaplig bakgrund, så jag har ofta svårt för de naturvetenskapliga ingångarna. Jag känner mig mer hemma liksom med det sociologiska, mer liksom relationella. Så jag tänker att man kan använda det begreppet där också. För det är liksom ett hållbart, ja, nu använder det hållbart, men relativt mänsklig aspekt på organisationen och vad man ska uppnå. Jag tänker mig, alltså, det viktigaste är ju att en organisation, ett företag, faktiskt uppnår sitt syfte. Varför finns vi? Så att fråga sig den frågan, och att kanske också att organisationen kanske också har ett slut, att vi behövs inte längre. Jag tänker det är också en del av ett regenerativt tänk, och det är också väldigt främmande för hur våra organisationer och företag ser ut idag, att man kan tänka sig att vi kan ha ett syfte med att vi inte ska finnas längre. Det känns lite främmande, men jag tänker att det kan vara del av det.
Okej, jag får bara hoppa in lite grann, för att prata om människor och så vidare. Men en del av globaliseringen har varit att vi lett till väldigt slimmade organisationer. Och en slimmad organisation leder inte det till att vi förbrukar människorna, snarare än att få dem utvecklas. Och då blir det tvärt emot det systemiska tankesättet, eller hur?
Definitivt.
Och det som jag såg när jag arbetade, alltså i mina sammanhang, där förbrukades ju liksom kreatörer, kan man säga. Det kommer in någon ny. Stora globala företag gör samarbeten med dem som för tillfället gör spännande saker, och sen blir det en ny nästa säsong. Så det är ju verkligen, nej, men det är ju precis det som du sa tidigare, Rolf, tyckte jag liksom satte lite huvudet på spiken, att ja, men jag tänker på de svenska retursystem som jag vet att ni har tittat på, så här, ja, men deras processer kanske kommer bli så här automatiserade på ett bra sätt så småningom. Då kommer det finnas en annan uppgift för dem att lösa. Den där mänskliga kreativiteten kommer ju liksom in här, att läsa av sitt ekosystem eller sitt fält, och vad är det som behövs göras. Och där så springer nästa, ja, man vill kalla det för affärsidéer, men nästa behov upp. Och det finns en cykel, som Tobias säger. Saker ska inte liksom bara rulla på för sin egen. Det kan man ju se ibland på stiftelser och sådär, som man kanske har haft jättebra ambitioner, men som till slut bara existerar för att existera och egentligen inte har uppdaterats. Men alltså, det är så. Ja, förlåt.
Lite grann också till någonting som man börjar prata mer och mer idag då, som handlar om neuroledarskap och den kopplingen då till den regenerativa. Och det är, jag kan inte säga att det är en trend, men det blir ett begrepp som man börjar prata mer och mer om det. Och det handlar också, när man tänker på den regenerativa när det gäller organisationer, som kopplar samman väldigt mycket som det ni har sagt innan då, där man verkligen, de människor som kommer in i en organisation hela tiden utvecklas. I den här utvecklingen blir någonting som ligger då på det personliga planet, den personliga utvecklingen, men som också bidrar till organisationens utveckling. Men som i sin tur bidrar till samhällets utveckling också. Så att på det sättet också blir det systemiska runt omkring. Och att det handlar om att ha en annan typ av ledarskap som möjliggör just den där lärande i organisationen. Skapar de där, det som är lärande i organisationen. Hur ser ni på det?
Ska jag börja, Maria? Jag tänker alltså att ledarskapet tror jag är statt i stor förändring i organisationer och företag idag. Och jag tänker att det handlar mycket om, precis som det du säger, att om man ska leda så behöver man också titta på sig själv och titta på sig själv i relation till vad har vi för syfte, om man vill kalla det evolutionary purpose med vår organisation, och hur kan jag med mitt ledarskap stödja det på bästa sätt, och samtidigt så att man skapar en organisation där människor, och där man tillvaratar allas kompetens, där alla är med och möter de utmaningar som man ska möta. Och då tänker jag att vi kanske inte är så väl rustade för det i de organisationer vi har idag. Att det finns så många hinder till att leda på det sättet. Att ledare, låt oss säga, kidnappas ganska mycket av strukturerna man finns i och inte gå till sig själv och titta på hur vill jag vara i den här organisationen, hur vill jag leda, och också se på gruppen, och om jag tänker dem omkring som besitter så mycket kompetens och kunskap att den används, tänker jag.
Men det är också så att många av de ledare som vi har idag har valts baserat på andra egenskaper.
Precis, och alltså att, och med det här begreppet ego till echo använder vi en hel del, och att liksom att se till, och det hänger ihop med det systemiska. Så jag tänker att gott ledarskap behöver ha ett systemiskt tänk för att kunna vara liksom led, och när man pratar i sättet att leda så är det ju, tänker jag, ett faciliterande ledarskap, men där man som sagt hela tiden har syn på varför finns vi och vad är det vi ska göra, tänker jag. Vill du fylla på, Maria?
Nej, men det är inte något särskilt som kommer upp precis runt det nu för min del.
Nej, men lärandet är ju, det är någonting som måste byggas in i alla organisationer, som är en del av en kärnprocess i alla organisationer egentligen. Det är ju det kontinuerliga lärandet. Det måste utveckla sig, framförallt eftersom allting går lite snabbare. Men även Senge på redan på sin tid för 60-70-talet jobbar mycket med systemiskt tänkande och lärande organisationer. Och också koppla samman när vi lär oss som individ och lär oss tillsammans, och vad det är som organisationen kan utvecklas till.
Jag tänker på det också, att med någon struktur, när man tittar på de här 10 organisationerna, så är det ju en lärande organisation på alla sätt, både när det gäller vad vi gör för någonting, och huret, om vi pratar om det relationella och pratar om att om helhet, att vara hela jag på arbetsplatsen, vilka konfliktlösningsstrukturer vill vi ha på vår arbetsplats, hur löser vi en konflikt till exempel. Så det är ju lärande på alla områden, både med, som sagt, med vadet och med huret, tänker jag.
Maria, hur ska vi kunna skapa framtiden?
Ja, men det som som jag känner har varit liksom banbrytande för mig, det är ju att förflytta, ja, men om man säger så här, jag har haft ynnesten att vara i så mycket sammanhang där man har skapat ett rum då för kreativitet och där det har fått vara liksom fristående, vilket såklart har hängt ihop med varumärken, till exempel att folk har litat på att man kan skapa ett sånt rum och vara rätt flummig då, och komma ut med något bra, och sen så kan man hitta en affärsmodell som funkar i ett andra läge. Oavsett nu om man pratar om startup som har en ny affärsidé, eller om man pratar om en artist som ska göra en skiva. Eller om man för den delen pratar om ett fotbollslag som presterar bättre i grupp än vad de gör. Som om man tittar på pappret, vad de enskilda spelarna borde klara av att prestera. Den där samskapande processen. När jag växte upp så applicerade jag den på mig, alltså att jag var så begåvad och jag träffade andra människor som var så begåvade, och när vi kom tillsammans så blev det fantastiskt för att vi var så otroligt begåvande. Men att liksom flytta bort det från individerna och titta på vad är det så, hur samarbetar vi, vad är det för typ av lyssnande som krävs för att jag ska då kunna möta en person som är ganska annorlunda än mig själv, som sitter kanske på en massa annan kompetens, kanske har andra perspektiv, kanske har en annan bakgrund och kommer in med saker som jag inte känner igen mig i. Vilken typ av lyssnande krävs det från mig för att faktiskt kunna ta in det, möta det och låta det göra någonting med mig? Så att jag tänker att vi alla har ju upplevt när det funkar, oavsett om man då är fotbollsspelare eller spelar i band eller bara umgås med sina vänner som man har en gemensam jargong med, där man kan skämta är en liksom otroligt kreativ del. Varför skulle inte den kreativiteten få plats på alla ställen? Och det gör den ju till viss del. Liksom. Det är ju därför man pratar om så här, att det är styrelsemän i styrelser tar beslut i så här, bastun efter tennisen eller vad liksom, man pratar om. Men varför inte sätta upp strukturer för att faktiskt kunna jobba så tillsammans? Hur, både jag och Tobias har pratat väldigt mycket om intersektionalitet och tycker det är viktigt. Och liksom i Sverige har det ju gått ganska sakta med en del av de områdena. Även om vi kanske feministiskt har ansträngt oss mer än många andra länder, så finns det andra delar där det inte alls, där det har gått väldigt sakta. Och det är bland annat att ta in människor som inte har en majoritetssvensk bakgrund. Men hur tar man då hand om alla perspektiv, och när, vad skapar man för utrymme för att få den här möjliga liksom innovativa nivån? Mm. Det behöver sättas i system, och då måste man kunna en del om sig själv och en del om samskapande. Mm. Och där finns det så mycket verktyg att ta till.
Mm.
Men det är ju bra för alla, för affärsutvecklingen och liksom för att människor ska må bra och för miljön. Mm.
Börja säga, det var kul, ett par veckor sedan så var jag och Maria, vi var gästlärare på Konstfack och med industriell design studerande, så hade vi en workshop tillsammans med en kollega där vi just pratade hur skapar man förutsättningar för att kreativitet, innovation och samskapande ska ske. Att det här magiska, det kanske inte händer nödvändigtvis, men man kan skapa förutsättningar till att ha mycket större förutsättningar för att hända. Så att skapa en sån miljö och bara ha praktiker som gör bara en sån enkla saker som att check in och checka ut när man börjar ett möte till exempel. Är vi alla här närvarande? Okej, när vi lämnar, vad har vi med oss? Samma bild av vad vi har gjort. Bara såna enkla medel. Så att, ja, nej, men det var superspännande, eller hur, Maria?
Ja, det är så att väldigt mycket av de strukturer som finns i samhället och som finns i de flesta organisationer, de är så starka så de kan vara ett hinder mot den här nya kreativa, när krafter går ihop och gör på ett annat sätt. Och ett bra exempel som jag har då, som visar vad händer när hela alla strukturer kollapsar, då är det som händer i Argentina 2001. Där det verkligen, ja, hela landet gick i konkurs.
Mm.
Allting som fanns på platsen bara kollapsade. Och då var den mest kreativa process som jag har sett och som har pågått i ett land. Så det är otroligt fascinerande att se vad gör människor, och framförallt människor då, typ i Buenos Aires, där man bor i en stor, stor stad. Det är det enda man vet, är att gå till affären och köpa det man behöver. Mm. Och när det inte finns några pengar längre, hur ska man kunna leva och så vidare. Så att där händer det otroligt många kreativa saker och mycket kreativa tankeprocesser, men också ett sätt att kunna överleva. Jag menar, det var ju intelligenta människor och majoriteten är också ganska välutbildade och så vidare. Man kan tänka, varför har man inte gjort sådana saker innan? Och efter det så kan man se då i Argentina att det pågår mycket mer samverkan mellan människor, väldigt mycket de där stängda, fasta strukturer är borta för allting. För det går inte att gå tillbaka sen till det som var, för det hände något.
Men det är inte synd att man måste ner på Maslows nivå 1 för att man ska skapa kreativitet bara.
Det jag tänker som är konsten. Hur skapar man förutsättningarna för det utan att det behöver vara en stor kris? Ja. Hur kan man liksom, och göra då det liksom i ett företagssammanhang, ett organisationssammanhang? Jag tänker på de här viktiga organisationer som, jag tänker, eller statliga myndigheter eller vad vi än pratar om, skolan om inte, som vi pratade om innan. Mm. Hur skapar man förutsättningar till att skapa det så att det blir en plats där vi är mest kreativa, innovativa och vi löser det vi behöver lösa tillsammans?
Det är väldigt mycket när man pratar kreativitet, innovation, vi skapar strukturer, så är det att de här strukturerna fokuserar väldigt mycket på kunskaper. Du ska kunna olika saker. Medan vi pratar nya strukturerna så pratar vi mer om människors förmågor att kunna använda sina kunskaper. Jag har ju själv forskat inom kompetens. Kompetens är ju grunddefinitionen av kompetens, är ju förmågan att använda kunskap för att nå ett resultat. Nu blir ju fokus mycket mer på människans förmåga att göra saker och hur vi också stimulerar människor att använda sina förmågor. Alltså kultur, om vi vill använda det begreppet eller vi vill kalla det något annat. Så vi säger, här får vi lov att utveckla vår kreativitet. Här får vi lov att ha innovationer som är kanske lite crazy eller någonting annat. Tänka annorlunda. Testa, prova saker. Att vi hamnar mycket mer dit att se på människans egenskaper och kunna samverka med andra också och kanske hitta nya typer av lösningar. Och så skapar vi förutsättningarna för det. Och det är mycket till det. Det handlar om det, tycker jag.
Och det är ju liksom akut nu eftersom vi har sådana problem att lösa. Alltså vi har liksom inte råd att inte använda människors fulla kompetens någonstans. Och det, om man vill prata i de ekonomiska termerna, så har vi faktiskt inte råd. Men det är intressant det du berättade om Argentina, Alicia, för att jag tänker mycket på YouLab är ju ett globalt initiativ, och det är otroligt mycket människor från Sydamerika som är med där faktiskt. Sen har de ju, det märks att det händer grejer där.
Mm. Om ni skulle vilja ge några råd till organisationer som vill starta sin resa, vad skulle ni vilja säga?
Oj, en svår fråga. Jag tänker det beror så väldigt på vad det är för organisationer, var de är någonstans och vad de gör. Och, för jag tänker att det är...
Försäkringskassan då?
Hela skolan.
Ja, hela svenska skolan till exempel. Ja, nej. Men så, det måste börja, tänker jag, med det lilla. Man kan inte börja med det stora. Och jag tänker att ett sätt att börja är att titta på sig själva. Vad vill vi göra och vad vill vi åstadkomma tillsammans? Så att på något sätt börja ha en dialog kring vad vill vi åstadkomma som företag? Jag tänker bara spontant om jag tänker på, jag stod i duschen tidigare och tittade på någon produkt jag hade köpt. Att jag tänker att som ett företag som inom livsmedelsbranschen, man kanske bara kan prata om att vi finns till för att vi vill att kunder ska få produkter på olika sätt. Men vill vi också bidra till ekologin och lösningen på miljöproblemen, då kanske vi bara ska ha miljövänliga produkter i vårt utbud. Kanske inte har de andra produkterna, kanske kostar lite, får man det göra. Men alltså fatta sådana beslut, och det kanske inte var ett litet exempel, men att börja i att titta på vilka vill vi vara. För jag tänker att om man frågar människor i organisationen så har de massa idéer på hur man snabbt skulle kunna anpassa till de utmaningar vi står inför. Så att ha en dialog och börja i det lilla, skulle jag säga.
Och ställningstagande är ju väldigt viktigt då. För det är lite grann det du säger, att välja att ta ställning. Det är den här typen av produkter vi vill ha. Det är den här typen av affärer vi vill ha. Mm. Och att verkligen göra det, om man nu säger, vill prata om ekonomiska termer då, för det så att det kanske kostar lite. Men oftast blir det så att man vill höra sen på ett annat sätt. Och Patagonia är kanske en av de bästa exemplen. De har en väldigt, väldigt tydligt ställningstagande. Och självklart när de börjar, eller precis när de har gjort vissa och deras stora beslut, just för stunden har det inneburit kanske då minskade intäkter, men sen väldigt snabbt har det gått över mycket, mycket mer än vad det lilla de har förlorat. Så att ställningstagande är också av en ekonomisk perspektiv, bra
svar. Absolut, och prata på ett enhetligt språk så man inte utåt säger att man är väldigt hållbart, om man ska använda det ordet, men sedan så använder man lite smutsiga pengar som kapital för att utveckla sin verksamhet. Mm. Det är det ganska fel också. Mm. Då har man inte helhetssynen på det hela. Mm.
Maria, vad med ska vi tänka då?
Ja, men nu tänkte väl jag tänkte så här. Patagonia är ju ett intressant liksom exempel, för att de ändå är liksom, de har ju funnits ganska länge och existerar ju liksom samtidigt som de här liksom Nike och Adidas och alla de som jag bland annat har jobbat med. Och att man ser att alltså när de faktiskt vet vad de håller på med, så är liksom de här besluten så väl grundade, så det är ju inte kommunikation eller marknadsföring de håller på med, utan det kommer senare. Och sen så, ja visst, kanske det finns någon på Patagonia som ändå svänger till det där lite, så att det liksom får den där lilla spinnen i hyperverkligheten då, som jag kallar det för, där de existerar samtidigt som de här andra stora bolagen. Men de är ju fortfarande det de säger, vilket liksom gör hela skillnaden. Och det finns ju otroligt många liksom företag som håller på med greenwashing och pinkwashing och så vidare idag. Alltså det är ju, men, ja, men det är också intressant, för att jag tycker så här att det finns vissa liksom, när jag jobbar med partners ibland så märker jag att det är så många människor som de förstår det här, men de är så vana vid att göra det på ett annat sätt. Och när man faktiskt kommer in och pratar om att, men vänta, det du känner är rätt, du kan jobba på det där sättet, så här, då är det som att det är liksom. Och just att kunna luta sig tillbaka till det här, alltså hur ekosystemet faktiskt funkar. Då blir det liksom, alltså då blir det ett visst ok att man själv tar beslutet, liksom lyft från ens axlar när man är sammanlänkad med intentionen för företaget. Det är inte ens du som tar ansvar, liksom det här med Thomas-Solen-praktiken och alla de här grejerna. Men det är ju liksom en fysisk lättnad för dig som individ. Det är ingenting. Du behöver inte gå upp till styrelsen och bara så här, ja, det är jag som har tagit det här beslutet, utan det är liksom en utveckling som du är en del av tillsammans med ditt ekosystem. Och att lyssna in till det gör ju att man får en så mycket, liksom, det är inte jag som individ eller vd som tar beslutet bara, utan jag lyssnar faktiskt.
Men det är du så säger en intressant sak där, för att många vet, man förstår det, man tycker det är rätt, men det är ju väldigt svårt att lära om. Det är lätt att hoppa tillbaka i de gamla strukturerna, för det är kanske lite tryggt och det är kanske det som förväntas. Vågar jag lära om? Det är lätt att lära nytt än lära om.
Jag tänker, något som har fastnat att jag använder jättemycket från Laleau och hur han tittar på de här tidorganisationerna, det här med sense and respond istället för predict and control. Ja, det finns ju bra svenska översättningar, men Just det där att känna in och svara upp, precis som du säger, Maria, och att försöka lära om att inte predict and control, att vi behöver hela tiden liksom ha en bild av framtiden och sen faktiskt anpassa verkligheten så att den blir så. Jag tänker att det tänker jag är centralt, att tänka sense and respond.
Men kanske prata lite mer om rädsla, alltså när man säger så här gör man, om man fokuserar på trygghet och relationer till liksom investerare och ägare och sådana där grejer. Att faktiskt inte bara prata om trygghet och så här gör man, utan faktiskt prata om rädsla. Alltså att det faktiskt är rädsla som driver det där, och rädsla och affärsutveckling. I don't know. Mm. Det är liksom det Putin håller på med. Typ. Men liksom det är... Ja.
Vad är det som gör då att väldigt många av de där startups som kanske då från början är väldigt självorganiserat och har mycket bra purpose och tankar och allt sånt där, att de när de verkligen rampar upp lämnar de där ursprungliga tankar, då fick ni?
Jag tänker det är att det är brist på medvetenhet om att det finns något annat. Alltså jag tänker att de är självorganiserande, och sen när de ska skala upp och det kommer in investerare, så tänker de att det finns ingen annan sätt att organisera sig. Vi måste skaffa en HR-direktör, vi måste skaffa en marknadskommunikatör, vi måste liksom. Så jag tänker att det handlar också om en folkbildning över att det finns ett annat sätt, som ni har gjort i er bok, att komma ut med att det finns ett annat sätt att tänka. Utan att låta som någon slags predikant, men jag tror det är medvetenhet om att kunna göra annorlunda och att följa sin instinkt, som vi pratade om precis innan också, att men jag känner ju att det här kanske inte är rätt för oss, men investerarna vill att vi ska göra det här på det här sättet. Så att jag tänker att folkbildning om ett annan organisationsform finns.
Ja, och sen så måste man ju in i ägardirektiven, måste ju vad syftet med företaget är. Liksom. Det måste ju infort som 17. Och ibland kan ju det vara väldigt svårt att få till. För att man vet inte riktigt. Men sen så tänker jag också tidsperspektivet. Att om man tänker, och så här har ju jag själv liksom arbetat jättestor del av mitt liv. Men att man tänker att man går in i ett projekt och så ger man hjärnet. Och så blir man typ utbränd och så vill man göra en exit och tjäna massa pengar så man kan surfa sen. Typ. Alltså det är ju liksom så här... Då vill du egentligen inte... Då vill du göra det där ett tag. Sen vill du surfa ett tag. Sen vill du starta ett nytt bolag. Alltså så här, varför inte skapa en verklighet där du trivs? Där människor omkring dig blomstrar. Liksom. Alltså det är ju egentligen att ha en större vision än att bygga en unicorn. Sen, ja, men jag tror att det är en liksom, stor grej att många är beredda att gå in och göra så här, kötta och jobba stenhårt. Och liksom, de blir typ utbrända. Alltså det är ju jättemånga. Mm. Men det som vi kanske har uppmärksammat lite är att vi har sett att det finns, nu är det ganska många människor som är inne lite på sin andra karriär och som har gjort det där en gång och vill faktiskt bygga på ett annorlunda sätt. Och, ja, men vissa kanske har barn eller andra förutsättningar i livet, äldre föräldrar eller du vet, och faktiskt vill bygga ett bolag som är hållbart och som är i samklang med alla de här tankarna. Och jag menar, nu har vi inte ens pratat om så här, former för bolag, organisationer, stiftelser, ägande, och det där är ju en annan, och det är inte ens, det är verkligen inte mitt expertområde, men det är ju aspekter som påverkar och kommer in, och också en hel ekologi. Men vi måste liksom titta på det, vi kan inte strunta i den. Jag vet vi har pratat om det delvis någon gång, men vi har några andra eventuella samarbetspartner nu, som jag och Tobias, som liksom kommer in med en sån del som inte vi riktigt har, som vi känner är så skriande liksom viktig. Vilka är det som investerar i en startup? Så vad har de för idéer? Liksom, alltså det påverkar ju ägardirektiv.
Det är precis som du säger då, om vi ska fixa vissa problem som vi har i samhället, så måste vi börja redan i skolan och med bara barn och så vidare, så tycker jag också
familjen.
Om vi ska ha också då väldigt många fler bra organisationer och företag i framtiden, måste vi börja med de som är barn där nu, det vill säga de där startups, så att de verkligen startar rätt och fortsätter det. Det är så pass mycket lättare
Även i utbildningar av organisering och organisation på våra universitet, både kanske.
Mm. Mm. Varför inte?
Och jag menar, förändra en organisation av stora organisationer som har jobbat på ett annat sätt och väldigt på ett traditionellt sätt och det styrs och kontroller och allt det där. Och väldigt fasta roller och befattningsbeskrivningar och allt vad det är. Att göra en transformation och förändra allt detta, det tar tid och oerhört mycket energi också. Och det är så pass mycket enklare om man kunde ha de där företag, alla de nya som börjar växa upp, att de blir mer rätt så att man inte behöver göra en transformation. Mm.
Och sen så måste man ju lita på att det finns liksom personer och hubbar i de här stora företagen som jobbar inifrån och förändrar dem. Liksom. Men för alla är ju, eftersom det är ett ekosystem så måste ju alla med. Det är ju det som är grejen. Mm. Men det är ju själva organisering. Så, ja.
Och jag tänker också att det kommer komma en naturlig protest mot hur våra organisationer och företag ser ut. För att jag tror unga människor kommer inte vilja jobba i de här organisationerna i längden. Och då pratar vi kanske inte om alla till första hand, utan det är kanske en ganska privilegierad del, välutbildade och så vidare. Men till att starta med så kommer de inte vilja vara i de här organisationerna. De kommer inte trivas, de kommer lämna. För att det här vill inte de vara här. Jag känner ingen mening med det jag gör. Men det tänker jag är sunt.
Det händer redan nu.
Det händer nu.
Ja, precis. Mm.
Man är där redan nu. Och det kan jag säga, där har vi också träffat och tittat och analyserat. Och även en del av de unga generationer som kanske inte är så privilegierade eller kanske där, så har de också. De blir mycket mer styrda och vissa etiska principer och grundprinciper som går för det ekonomiska faktiskt. Så att man börjar se det mer och mer.
Mm. Diversity and inclusion börjar hamna väldigt högt upp på listan också, som man ser som parametrar. Att kunna använda det man tycker om och gillar att göra. Han börjar hamna väldigt högt upp på listan. Mm. Och så vidare. Så att det finns många olika saker som gör att det du säger håller på att hända. Mm. Det tar väldigt lång tid att slå sönder de traditionella strukturerna. Mm.
Ja, och sen tänker jag att vi inte ska glömma bort heller att så här, det här med ett annat sätt att organisera sig, alltså finns ju i så många gamla kulturer som har liksom funnits i tusentals år. Jag skulle vilja tipsa om, det finns en bok som heter Sand Talk av Tyson Yunkaporta, där han liksom har satt han har aborigin bakgrund, och han har liksom tittat lite på västvärlden utifrån en aboriginlins då, om man ska uttrycka sig så. Men även runt, ja, men som att där finns det system för att när vissa individer börjar bete sig narcissistiskt, så har de liksom strukturer som håller ner det. Och det här finns ju i massa olika platser på jorden. Ett tänk som är systemiskt i grunden. Så det finns ju kvar i mångt och mycket. Så här, ibland har jag lyssnat på gamla historier uppe från Tornedalen som också är så här, oj, det är ett helt annat sätt att tänka. Liksom. Och att låta det där också möta internet. Alltså internetstruktur är ju mer som den. Så vi har ju alla förutsättningar. Och sen så har vi hållit på en väldigt kort tid av livet med det här maskinella synsättet.
Så absolut, absolut. Men organisering som har idag, den är inte gammal i perspektivet. Naturliga för oss är att själva organisera oss.
Det känns ju hoppfullt, tänker jag. Att det är så pass kort tid så att vi kan lära om igen på något sätt.
De enda riktigt hierarkiska organisationer som alltid funnits, det är ju liksom militären. Mm.
Kyrkan.
Och kyrkan. Och sedan så har det ju varit det naturliga bundesamhället så vidare att tänka systemiskt. För det måste överleva. Allt måste överleva.
Så där, det är det vi kommer tillbaka till. Ska vi överleva? Ja. Hur ska vi göra?
Ja, och jag tänker också det där grundläggande. Att jag tror att alla människor vill skapa mening där man är. Jag tänker det har vi gjort i historien i alla tider. Och sen på något sätt som att våra organisationer, om man ska hårdra det, har glömt bort det. Att människor behöver bli tillsagda vad de ska göra. Alltså, människor vill skapa mening där de är. Låt dem bidra med det. Nu är det många som gör det, men det är en liten hårdrad. Men på något sätt så är det så vad det här mekanistiska tänket mynnar ut i.
Maria, nu har du sista ordet. Våra lyssnare.
Nej, jag tror vi satte den där precis innan här. Okay. Det Rolf sa och liksom, det är så här, vi har liksom inte så många alternativ om vi ska överleva som civilisation. Det är ju liksom på den nivån. Det är ju jättejobbigt att sitta och säga det, men det är ju så. Så här, hur ska vi nyttja alla människors kreativitet? Hur ska vi själva organisera oss? Hur ska vi liksom lyckas ha en hel syn på helheten tillsammans? Det är ju mycket som ligger på, vad säger man? Mycket, jag hittar inte det ordet bara för du sa att jag skulle säga. Men det är mycket som står på spel.
Och det är därför vi har och vi kallar vårt program också Tiden är nu. Det vill säga nu de där förändringarna måste till. Man har inte råd att hålla på och vänta, utan det måste ske nu. Men med det tackar vi här.
Ja, tiden är nu. Som Marisa sa, för att agera på ett nytt sätt. Och sluta tänka på att allting är enheter, utan allting är en del av en helhet, ett systemiskt sätt. Tack så mycket Tobias och Maria för att ni var med.
Tack själv för att vi fick vara med.
Huvudteman för idag var den regenerativa förhållningssättet som kan speglas i väldigt mycket då. Både hur man organiserar sig på ett annat sätt. Man pratar också en hel del om det regenerativa ute i naturen och jordbruket. Den regenerativa inom design och väldigt mycket. Och det är någonting som vi säger att det kommer mer och mer. Och vi kommer att fokusera mer och mer. Jag tror att vi kommer att få se att man börjar prata mer och mer om det regenerativa som är som en nästa steg i evolutionen när det inte längre räcker med att prata om någonting som är hållbart, utan man måste också återinföra nya saker i den där ekvationen. Det räcker inte med noll, utan det måste finnas en plusspel.
Mm. Så det är fortsättningen på det cirkulära systemet in i den regenerativa. Detta var det sista programmet i detta format av Tiden nu och också för den här säsongen.
Vi har kört, inklusive programmet idag, 14 olika program. Dessa finns tillgängliga via vår hemsida.
Som är fosweden.se, där FO står för Future Organizing, alltså FOOSweden.se. Vi kommer att jobba vidare med alla de här godbitarna som vi har för de 14 programmen. Och då göra lite andra saker med dem. Och andra nya format.
Vi kommer också komma tillbaka lite längre fram, men i ett annat format. I de där 14 program som vi har kört nu så har vi intervjuat människor, vi har haft ett huvudtema och vi har kopplat samman till de olika delar och DP-modeller. Och våra program har varit då på 90 minuter. Våra planer är som sagt att vi ska komma tillbaka längre fram i ett helt annat format. Där det kanske blir andra typen av diskussioner bland människor. Lite kortare saker, lite mer interaktion också mellan de som lyssnar.
Mm. Och mer av detta kommer vi att lägga ut på LinkedIn. Så att kan leta upp oss på Future Organizing på LinkedIn, så kommer mer information där. Och också på hemsidan såklart. Ja, med detta vill vi säga tack till er alla.
Tack, på återseende.